Kapitel 6. Ordet, namnet och ängeln. I förra kapitlet lärde vi oss om Bibelns kosmiska geografi. Som svar på människornas uppror vid Babels torn övergav Gud nationerna. Han delade ut dem till medlemmar av sin himmelska församling, Guds söner. Se 5 Moseboken kapitel 32, vers 8-9. För att ersätta de nationer han hade övergivit skulle han skapa ett nytt folk, en egen nation. De skulle vara hans representanter för att förnya hans kungarike på jorden. Men den uppgiften skulle visa sig bli en fruktansvärd kamp eftersom de andra gudarna och deras folk skulle bli vilda fiender till Israel och Gud. Guds nya folk skulle börja med en man vid namn Abram, vars namn han senare skulle ändra till Abraham. Strax efter domen vid Babel hälsade Gud på honom. Abraham träffar ordet. De flesta kristna är bekanta med Guds besök hos Abraham i första Moseboken kapitel 12. Gud befaller Abraham att lämna sitt hem och åka till en plats han aldrig har sett. Gud lovar att vägleda honom. Han talar om för Abraham att han kommer att vara hans Gud och ger honom speciella förbundslöften. Han kommer att möjliggöra för Abraham och Sara att få en son trots att de båda är åldringar. Från den sonen kommer massor av folk att härstamma. Folk som kommer att bilda Guds nya jordiska familj. Genom dem kommer nationerna att bli välsignade. Vi tenderar att tro att Abrahams möten med Gud var en röst från himlen eller i Abrahams huvud, eller kanske att Gud kom till honom i en dröm. Bibeln säger tydligt att Gud gjorde sånt med profeterna och andra människor. Men det var inte det som hände med Abraham. Gud gjorde någonting mer dramatiskt. Han kom som en människa. Han och Abraham talade ansikte mot ansikte. Vi får en antydan om detta i första Moseboken kapitel 12, vers 6-7. Bibeln säger att Gud uppenbarade sig för Abraham. 3 kapitel senare uppenbarar sig Gud igen. Första Moseboken kapitel 15, vers 1-6. Den här gången kommer Gud till Abraham som Herrens ord i en syn. Detta var inte en röst i huvudet eftersom ordet förde honom ut och visade honom stjärnorna för att poängtera att hans avkomma skulle bli oräknelig. Se första Moseboken kapitel 15, vers 5. Gud uppenbarade sig för Abraham som en människa vid andra tillfällen. Se första Moseboken kapitel 18. Han gjorde detsamma med Isak. Se första Moseboken kapitel 26, vers 1-5. Sonen Gud hade utlovat. Och Jakob, Isaks son, se första Moseboken kapitel 28, vers 10-22, kapitel 31, vers 11-12, kapitel 32, vers 24-30. Ordet, som ett sätt att beskriva Gud i mänsklig gestalt, dyker upp på oväntade ställen. Ett av mina favoritexempel finns i första Samuelsboken kapitel 3. Pojken Samuel hörde en röst gång på gång som ropade på honom på natten när han försökte sova. Eli, prästen som Samuel bodde med och jobbade för, listade så småningom ut att det var Gud. I vers 10 kom Gud tillbaks till Samuel. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Vi vet att detta var Gud i mänsklig gestalt, för beskrivningen säger att han ställde sig och slutet av kapitlet säger att Herrens ord tog för vana att uppenbara sig för Samuel. En annan profet som Herrens ord kom till i fysisk mänsklig gestalt var Jeremia. I Jeremia kapitel 1, där han blir kallad att vara en profet, säger Jeremia att ordet kom till honom. Jeremia identifierade ordet som Gud själv. Herren rörde honom med sin hand. Se Jeremia kapitel 1, vers 1-9. Gud i mänsklig gestalt. Att Gud uppenbarar sig som en människa är faktiskt ett mönster i Gamla testamentet, långt före hans ankomst som Jesus från Nazaret. Det känns vettigt när man tänker efter. Gud är fullständigt olik oss. Bibeln antyder att ingen människa kan se Guds sanna väsen, den sanna ärorika närvaron och överleva. När karaktärer i Bibeln fysiskt mötte Gud förväntade de sig att dö. Se första Moseboken kapitel 32, vers 30, femte Moseboken kapitel 5, vers 24, Domarboken kapitel 6, vers 22-24. Det gjorde de inte, för Gud filtrerade sin närvaro genom något som det mänskliga medvetandet kunde bearbeta. En eld, ett moln och oftare än vad många kristna inser, en människa. I många fall beskrivs Guds framträdanden i mänsklig gestalt som möten med Herrens ängel. Denna ängel är en välbekant karaktär. Han visar sig till exempel för Mose i den brinnande busken, se andra Moseboken kapitel 3, vers 1-3. Guden i busken lovade att använda Mose för att leda hans folk ut ur Egypten. Gud hade uppenbarat sig visuellt för Jakob i en dröm vid Betel, se första Moseboken kapitel 28, vers 10-22, där han identifierades som Herren, Yahweh. Senare kom Guds ängel till Jakob i en annan dröm och berättade kort och gott för honom att han var samma Gud som träffade honom vid Betel tidigare. Se första Moseboken kapitel 31, vers 11-13. Många bibellärare tvekar att identifiera denna ängel som Gud själv, men det finns många säkra tecken på att han är det. Det kanske viktigaste tecknet kommer en kort tid efter att Gud ger lagen till Mose. När israeliterna förbereder sig för att fortsätta resan mot det förlovade landet säger Gud till Mose: "Se, jag sänder en ängel framför dig och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Ta dig tillvara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom. Han kommer inte att förlåta era överträdelser, för mitt namn är i honom. Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt som jag säger, ska jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner." Andra Moseboken kapitel 23, vers 20-22. Det här är ingen vanlig ängel. Den här ängeln kan förlåta synder eller inte. Den här ängeln har Guds namn i sig. Det uttrycket är märkligt men viktigt. Namnet var ett gammaltestamentligt sätt att referera till Gud själv, Guds själva närvaro eller väsen. Till exempel, Jesaja kapitel 30, vers 27-28 framställer Herrens namn som en person, som Gud själv. "Se, Herrens namn kommer fjärran ifrån med brinnande vrede och med tunga rökmoln. Hans läppar är fulla av harm, hans tunga är som förtärande eld, hans andedräkt är som en ström." Än idag refererar observanta judar till Gud genom att säga Hashem, namnet. Ett annat sätt att konstatera att den här ängeln var Gud i mänsklig gestalt är att jämföra andra Moseboken kapitel 23, vers 20-22 med andra passager. Ängeln som hade träffat Mose i den brinnande busken, ängeln med Guds namn i sig, förde förvisso israeliterna ut ur Egypten och in i det förlovade landet. Se Domarboken kapitel 2, vers 1-3. Men det gjorde även Herren. Se Josua kapitel 24, vers 17-18. Och Guds egen närvaro. Se femte Moseboken kapitel 4, vers 37-38. Herren, närvaron och Herrens ängel är olika sätt att peka på samma figur, Gud. Men ängeln har mänsklig gestalt. En av de passager i Bibeln som poängterar detta mest övertygande är även väldigt obemärkt. Få personer lägger någonsin märke till den. Det är en scen vid en dödsbädd. Innan han dör vill Jakob välsigna Josefs barn. I sin välsignelse minns han händelser i sitt liv, vissa av hans möten med Gud. Han inleder sin välsignelse så här i första Moseboken kapitel 48, vers 15-16. Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför. Den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag. Den ängel som har förlossat mig från allt ont. Sedan, otroligt nog, säger han i vers 16. Han ska välsigna pojkarna. Han säger inte, de ska välsigna pojkarna, som om han pratar om två olika personer, Gud och ängeln. Han smälter samman dem i bönen. Han ska välsigna pojkarna. Ännu mer häpnadsväckande är när Gideon blir kallad i domarboken kapitel 6. Där hittar man både Herren och Herrens ängel i samma scen. Se domarboken kapitel 6, vers 22-23. Även i Gamla testamentet var Gud mer än en person, och en av de personerna kom som en människa. Jesus, ordet, namnet och ängeln. Beskrivningarna av Gud som vi har gått igenom hittills bör låta bekanta. De är Gamla testamentets versioner av hur Nya testamentet talar om Jesus. Abraham träffade ordet, Gud i mänsklig gestalt. I Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1 skriver aposteln: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. I vers 14 säger Johannes att ordet blev kött och bodde bland oss. När en jude under första århundradet läste Johannes evangeliet drogs hans eller hennes tankar tillbaka till när Gud själv kom som ordet. Faktum är att Jesus till och med påstod att Abraham hade sett hans dag och att han hade funnits före Abraham. Se Johannes evangeliet kapitel 8, vers 56-58. Mose träffade Herrens ängel, Gud i mänsklig gestalt, i den brinnande busken och även efter det. Ängeln förde Israel ut ur Egypten och in i det förlovade landet. Men Judas skrev i sitt korta brev: Även om ni redan känner till allt vill jag påminna er om hur Herren, Jesus i vissa handskrifter, först frälste sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Kapitel 1, vers 5. Ängeln var Gud i mänsklig gestalt. Ängeln var den andra personen i treenigheten som senare skulle födas av jungfru Maria. Guds närvaro, namnet, gjorde den här ängeln distinkt från alla andra. Vid vissa tillfällen i Nya testamentet pratar Jesus om Gud Fadern som namnet. I sin bön i Getsemane trädgård, precis före han blev tillfångatagen och förd till rättegången som skulle leda till hans korsfästelse, bad Jesus: Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Johannes evangeliet kapitel 17, vers 5-6. Och vers 26. Vad menade han med det där sista uttalandet? Jesus menade inte att han berättade för folk vad Guds namn var. De var judar, de visste vad Guds namn var. Det var Yahweh. De hade Gamla testamentet. De kunde kolla upp Guds namn i tusentals verser. När Jesus sa att han hade uppenbarat Guds namn för folket menade han att han hade uppenbarat Gud själv för folket. Han var Gud mitt framför ögonen på dem. Han var namnet som blivit kött. Varför detta är betydelsefullt? Vi har kommit tillräckligt långt i vår studie för att förstå hur saker ligger till enligt Bibeln. Alla bibelberättelser du känner till äger rum inom den övergripande andliga konflikten i den osynliga världen. Det är en sammandrabbning mellan gudarna där vinnaren tar allt. Enligt den bibliska synen på den osynliga världen har Gud allvarliga fiender. Andra gudar han skapade som en gång var lojala mot honom, men som gick sin egen väg. Dessa rebelliska gudar är de som Paulus beskriver som furstarna, makterna, världshärskarna och ondskans andemakter i den osynliga världen. Se Efesierbrevet kapitel 6, vers 12. Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16. De finns fortfarande. Nya testamentet säger inte någonstans att de försvann. De lever för att sätta sig emot Guds styre och för att beröva honom evig återförening med sin älskade mänskliga familj genom evangeliet. En av dessa mörka makter är de dödas herre. Han kan med all rätt göra anspråk på mänskligheten eftersom hans vilseledning av Adam och Eva resulterade i att odödligheten gick förlorad. Och det var hans mål, att utrota Jahves folk. Det var vad avkomman till de rivaliserande gudasönerna hade i åtanke när israeliterna kom in i Kanaan. Att döda eller bli dödade för att hindra Guds folk från att besitta landet. När Israel väl hade intagit landet var de mörka makternas mål fortfarande detsamma, men deras strategi ändrades. Förled Guds folk till att tillbe andra gudar, så kommer Yahweh göra sig av med dem åt oss. Och det var det som hände. Gud satte sitt folk i exil. Men mörkrets makter visste något annat. Yahweh skulle inte ge upp sin plan. Förbannelsen över den ursprungliga rebellen förutsade att en dag skulle en ättling till Eva komma som skulle upphäva effekterna av människans misslyckande i Eden. De visste att någon gång skulle den utlovade komma, men som Paulus sa, de visste inte exakt vad Gud planerade. Se första Korintierbrevet kapitel 2, vers 6-8 och Efesierbrevet kapitel 3, vers 10, kapitel 6, vers 12. Det berodde på att det var ett mysterium, avsiktligt dolt från alla av den högste.